Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Över att det äntligen är tisdag.
Finally, finally. Och ja, vi har gäst med oss i studion.
Underbart! Woo! För nu ska det snackas träning för hela stranden.
Jajamensan. Och ja, det är Christer Skog vi har med oss.
Jajamän!
Vem är egentligen Christer Skog? Pam, du kanske vill berätta.
Ja, det är, förutom att han är min man. Känns ju jättekonstigt där. Man plockar in sina män. Eller
sina män.
Mina... Sandra fick helt plötsligt byta kön här. Nej, men så är ju Christer, nu är jag ju jättepartisk, fast det finns ju papper på det här. En av Sveriges absolut bästa tränare och mesta landslagstränaren inom skidor. Mm. Också världsrekordhållare över Europa på cykel tillsammans med bland andra Måns Möller och Tony Duberg. Och nuvarande förbundskapten för parasportlandslaget på skidor. Så välkommen Christer.
Tack så mycket.
Och Christer, du har ju lyssnat på Peppodden förut här. För du höll ju för öronen direkt när jag sa, nu kör vi.
Ja, men jag visste om det, att det skulle skrikas och sådär. Jag var lite känslig för ljud.
Härligt. Folk börjar bli träningsgalna. Det är liksom läge.
Och lite kom igång träning känner jag. För att nu har det ju varit lite kallt, åtminstone i Stockholm någon vecka, två. Och då liksom fick man ju på något vis dra tillbaka den här att nu ska vi ut och köra järnet inför Beach 2019. Men jag tänker så här, hur kommer vi egentligen igång och vad ska man tänka på om man då har legat lite grann i dvala?
Mm. Mm. Det var en stor fråga tycker jag.
Så. Vi börjar så. Ja. Vi jobbar med stora frågor här.
Nej, men det som skiljer för många tror jag mellan vinter- och sommarträning, det är ju att man är mycket mindre utomhus på vintern. Då tränar de flesta på gymmet och sliter på då högintensiv träning och sånt. Men sen när sommaren kommer, då ser man ju folk poppar upp överallt. Och man kan vara ute i skogen och springa och gå och vandra. Och vandring är ju populärt nu för tiden. Som många som man ser på så här, som ska ut och planera sina vandringsresor till sommaren och allting. Och allt sånt tycker jag då är väldigt bra träning. Mm. Men sen tror jag då att det största liksom risken om man ska ta med det, det är ju för bland det viktigaste med träning och framförallt konditionsträning, det är för sig även styrketräning, det är att det blir kontinuitet i det hela. Och ska det bli kontinuitet så får man ju träna på sånt sätt så att man inte skadar sig eller blir sjuk och så vidare. Mm. Så det gäller liksom att skynda lite långsamt. Nu kanske många blir som kosläpp lite grann. Att man ska ut och springa på en gång och full fart och sånt då. Men man kanske ska vara lite aktsam med ben och sånt som inte har sprungit på det sättet. Och försöka liksom, kanske till och med beroende på, man kan ju inte säga något råd för att alla är ju så olika. Men man kanske börja med ut och gå för att vänja benen vid att springa. Och sen framförallt springa på mjuka underlag, ut i skogen och spring. Det har gjorts undersökningar på vilka som får bäst resultat. Det var en grupp i Chicago som ena gruppen sprang och tränade på löpband. Och andra gruppen tränade utomhus. Och då såg man då efter 6 veckor att de som tränade utomhus fick de mycket bättre resultat. De fick högre syreupptagning och de sprang bättre. Men framförallt så var de mindre stressade. Och då mätte man ju kortisoler då på det här. För att det blir ofta så att man är inne i sån här lokal. Det låter som jag är väldigt anti-gym, men det är inte direkt. Alltså, lite. Nej, det är inte. Alltså, all träning som blir av är ju bra träning som ni brukar säga.
Men är den utomhus så är den lite bättre.
Så är det, absolut. Ja. Är den utomhus så är det alltid bättre.
Ja. Och det är på riktigt.
Ja, och det är för att jag menar, det är väl därför ofta folk också tränar, det är ju för att motverka stress och så vidare. Men Och med träning tror man ska liksom inte bara tänka liksom träning under den tiden om man då ska tänka för hälsans skull man är ute och tränar, utan det är faktiskt 24 timmar som man, men det är mycket som ingår för att man ska leva ett hälsosamt liv, framförallt sömnen då, då. Och då visar sig också då att liksom sömnen är ju då beroende, och om man ju mer man tränar, har jag märkt när vi cyklar som Pam sa över Europa, då hade man absolut inga sömnproblem.
Nej.
På kvällen, utan det var bara så fort man hade duschat så la man sängen, så sov man som en stock då.
Mm.
Och så är det ju när man tränar, och framförallt då när man tränar utomhus då, så sover man ju bättre, och det är ju jätteviktigt.
Men om man tänker att man har varit i dvala över vintern och så vill man komma igång, och så säger alla har olika förutsättningar, men hur mycket kan man träna? Alltså om man vill maxa nu. Och liksom så här, nu jäklar vill jag komma igång. Och jag vill få så snabba resultat som möjligt. För att det är det som driver mig sen. Alltså det är då jag tycker att det är roligt. Hur mycket kan man träna? Vad ska jag göra?
Ja, men alltså i tid kan man träna i princip hur mycket som helst.
Mm.
Alltså, men det är liksom intensiteten som är den stora faran då. Om man kör liksom för hårt i början, då kan det räcka med att man kör för hårt 15 minuter om dagen. Om man är ute och kör intervaller och sånt. Mm. Ja, men då kan man få beninflammation, gubbvad, massa tråkigheter.
Vad?
Gubbvad.
Eller gumbad.
Ja. Så att, men däremot, och det är det jag försöker mena, liksom, att man ska liksom träna för att orka träna. Mm. Man börjar först en period, bestämmer, och sen måste man då, tror jag, ha, eller lättare för de flesta för att ha rutiner. Att man bestämmer, ja men nu i 6 veckor, då ska jag liksom bygga upp mig.
Mm.
Och då kanske det handlar om någon som inte har tränat någonting på hela vintern då. Att nu ska jag börja gå liksom stavgång 1 timme varje dag. Och sen på helgen, då kanske jag går ännu längre, kanske går 2-3 timmar och sånt. Då blir man absolut inte övertränad.
Men om man har tränat lite då, så vill man liksom tjoff. Nu
kicka igång allt.
Ja, för verkligheten är ju sån att många motiveras ju av tävlingar.
Ja.
De har ju anmält sig till lopp nu. Mm. Ja. Vårhuset och blodomloppet. Och då vill man liksom optimera det där att kunna komma igång.
Mm.
Men då manar jag då till försiktighet då.
Mm.
Och så får man ut liksom kanske lite. För det är, ofta så är det ju så då. Har man kört på vintern och många av de där spinning och annat som är inomhus på vintern. Det är ju i intervallform och högintensiv träning. Men då för att orka springa 1 mil så då är det uthålligheten som är en avgörande faktor.
Mm.
Och då bygger man ju upp liksom uthålligheten bättre genom att komma ut. Då ska man träna upp den lokala förmågan i muskeln att ta hand om. För det handlar om syretransporten.
Mm.
Och då är det bättre liksom att börja lite försiktigt, men inte i fråga om tid, utan man är ute kanske lite längre istället.
Men vad händer med syretransporten, menar du?
Jo, för då syret ska ju transporteras från luften till lungorna och sen ut till blodet, och sen transporterar blodet den till musklerna. Och då när man är ute så här lång tid, framförallt om man är ute över, man förbättrar sin fettförbränningsförmåga.
Mm.
Och då bör man också vara ute mer än 75 minuter. För då bildas det fler kapillärer runt musklerna och med fler mitokondrier som är själva kärnkraft. Kärnkraft är det inte, men kraftverket i cellen då.
Mm.
Och det är liksom det som är det avgörande till stor del för uthålligheten.
Så då syresätts det lättare?
Ja.
Mm. Med fler kapillärer?
Ja.
Och då blir man starkare?
Ja. Det blir man. Men alltså många har svårt med det där, märker jag, folk som jag får prata med, för de tycker inte att det är träning riktigt.
Nej.
Och då måste man få någonting som motiverar dem till det. Och jag brukar säga liksom att om man då har en pulsklocka, till exempel, så är det ju bra. Om man då tar pulsklockan och sen så räknar man, ena gång åker man och gör en test. Alltså det finns många ställen som gör aktivitet, till exempel kan man göra en test på, och andra ställen. Och ser då, var är min mjölksyratröskel? För då ska man liksom ligga under den mjölksyratröskeln när man vet att man använder största del fett för att få energin ifrån, eller bränslet.
Mm.
Och då, men man kan också bara ta 180 minus ålder. Så ni som är runt 30. Sådär.
Ja, tack, tack. Exakt.
Så då ska du ligga på
150
mm. puls.
Ja. Mm.
Skulle man vara 40 så blir det då 140 puls och så vidare. Och sen har
vad har man fått fram då?
Det är ett hyfsat mått på, det finns en som heter Phil Mefferton från USA. Han har gjort det där, jag skriver om det där och det stämmer rätt bra. Jag kollar med gamla resultat som jag har på folk. Det stämmer hyfsat liksom. Ska man vara exakt där så måste man gå och ta ett test då.
Men om man ligger mjölksyraträskel då, ja, precis. Har vi fått fram då.
Ja. Mm. Och om man då går ut och sen går man då kanske man börjar med eller springer på den pulsen i 5 kilometer säger vi då. Försöker hålla den medelpulsen. Ja, och sen börjar man då träna i 6 veckor så gör man ett program för det. Då ska jag träna så och då ska jag träna så och på helgerna ska jag köra längre och så vidare. Och sen efter 6 veckor så kör man samma 5 kilometer igen på den pulsen. Och då kommer man se om man har tränat bra att man springer mycket fortare på den pulsen. Och det är ett bättre sätt att testa, ha någonting som motiverar ändå för sin grunduthållighet då. Mm. Än att man istället går ut, nu ska jag se hur bra jag kan bli på 6 veckor. Så kör jag 5 kilometer så mycket jag kan.
Mm.
Och sen kör man efter 6, då har man oftast inte förbättrat så mycket då på själva max. För man har inte tränat den mjölksyratåligheten. Men den går att bygga upp väldigt fort då. Så har man tid på sig, om man har typ 5-8 veckor på sig till en tävling. Då skulle jag liksom välja att jag tar 4 veckor först och bygger upp den här grunduthålligheten. Sen börjar jag köra mera intervaller och sånt närmare in på loppet.
Mm. Men kan, höjer man den här mjölksyratröskeln då?
Ja, det gör man. Alltså, det är det man fråga om hastighet. Du springer fortare. Mm. Så att många kan det bli så att då, för att hålla den pulsen så måste jag gå. Och sen tränar jag då under de här 6 veckorna. Och sen ska jag göra min test igen och säga att jag kommer inte upp i puls. Jag måste springa för att komma upp i den pulsen. Och då helt plötsligt så springer man. För att
så då, ja, så då ska man inte hålla reda på maxpulsen längre utan då är det mjölksyre. Pulsen.
Ja, för framförallt, för vet man inte maxpulsen så är det så att de här formlerna för maxpulsen, de stämmer väldigt dåligt. Det är väldigt stor individuell skillnad på det, på maxpulsen.
Mm.
Alltså en del har 227 kanske i maxpuls och någon har 167 som alltså är lika gamla.
Mm.
Så då är det bättre att ha, just för den delen, alltså för att träna sin uthållighet, då blir det minst fel.
Men man snackar ju väldigt mycket om maxpuls. Menar du att man liksom egentligen överdriver det värdet och att man istället ska titta på just den här mjölksyretröskeln om man vill göra en snabbare förbättring?
Ja, det menar jag.
Älskar svar! Ja!
Det fan vad bra!
Ja, nej, men för det är också mycket andra saker som styr. Maxpulsen är inte någonting som är riktigt konstant. Först så sjunker den med ålder lite grann då, så varje år. Och sen är det också så att det är beroende av träningsstatus. Så tränar jag väldigt mycket, då kommer inte jag upp i min maxpuls. Men när jag liksom har vilat eller varit sjuk under en period, då kommer jag upp i maxpulsen. Så ska man göra en maxpulstest, ska man absolut inte göra det under en period när man kör mycket volymträning. Så, men däremot med pulsen som är intressant just nu, jag tycker med de här klockorna som nästan varenda människa har nu för tiden.
Mm.
Det är ju liksom att följa vilopulsen på nätterna. För vilopulsen på nätterna talar ju väldigt mycket om hur man mår då.
Mm.
Jag har följt min vilopuls nu ett år i alla fall. Över ett och ett halvt år tror jag. Och det syns det precis när jag kommer iväg på ett träningsläger som jag är med topphälsa på och sådär.
Mm.
Och börjar liksom träna hårdare då. Då höjs, och sen är ofta värmen då. För värmen påverkar ju negativt. Så för prestationsförmågan, då stiger min vilopuls. För varje natt nästan på Bofo så tickar den upp då, kanske 10 slag till och med på slutet.
Mm.
Då kan man ju tänka sig att oj, då är det farligt att träna. Nej, men man tränar ju, då bryter man ju ner kroppen lite grann. Det är ju vilan sen som man bygger upp den då. Och sen när jag är där då, och kanske jag har 60 vilopuls när jag kommer på slutet av träningsläget. Så kommer jag hem, tar lite lugn.
Men då börjar du på 50 vilopuls?
Ja.
Wow, ja.
Och sen så kommer jag hem och sen så då, och sen så tickar den ner så sakteliga. Och så blir jag liksom i bättre form. Och sen är en annan sak också just det där med värme. Många är ju rädda för, i Sverige nu då, så hoppas vi att det blir varmt igen som förra året.
Mm.
Då är det många, oj det är så farligt att träna när det är varmt. Och det är det också, framförallt att tävla när det är varmt. För det, jag menar, minusloppet för några år sedan så var ju några som till och med gick bort då.
Mm.
värmen. Och, även, och många så här som jag kommer ihåg hade gjort tester för på folk och hjälpte dem med träning inför Göteborgsvarvet. Det här kanske 6-7 år sedan.
Ja, när det var så otroligt varmt.
Alltså blev det så otroligt varmt. Och så kom de hem sen då och var jättebesvikna då och sa det. Och jag sprang 7 minuter långsammare med mitt personliga rekord. Det måste vara något fel på träningsprogrammet. Liksom. Så, ja, men då frågade jag, ja, men hur var det i placeringen? Ja, men placeringen var 1000 bättre då. Ja. Så för att det är ju så att alltså, upp till 15-20% kan värmen då, om man inte är akklimatiserad till värmen, ta ner av prestationsförmågan. Mm. Och det samma när vi har träningsläget i Thailand, vad kommer när det är otrolig liksom, luftfuktigheten är 80-90%, då lägger sig ju svetten som en filt över kroppen. Som, och mycket av avkylning av kroppen sker ju liksom då med avdunstningen. Mm. Men det finns liksom ingen avdunstning. Så blir man jättevarm då. Men man kan ändå då på ett säkert sätt träna då om man tar det lugnt men inte kör hårt. Och då är det så att när man kommer hem då har man upp till 2 liter mera blod i kroppen. Blodvolymen ökar, plasman ökar. För kroppen är ju alltid så extremt smart. Så att, och varför den ökar i blodvolym, det är för att kylsystemet ska bli bättre. För det är blodet från magen som kyler hjärnan. Och då ökar den i plasma. Så när man kommer hem då har man 2 liter och det påverkar det också så att man får en bättre liksom, slagvolym på hjärtat. Så nu är det stora innegrejen, framförallt från Australien när de ska toppa sig till triathlon och sånt. Så åker de till värmen och tränar mängd, lugnt men ute länge och får den här blodvolymsökningen. För man kommer hem då och har större blodvolym så presterar man bättre.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så att man ska inte vara rädd, menar jag då, när det blir varmt, att gå ut och träna, utan tänk istället, oj, det här är jättebra träning, men ta det lugnt och drick mycket. Mm. Då är det ingen fara.
Man kan också sätta sig och cykla i bastun.
Ja, det kan man göra. Men nu tycker jag att man ska
man
vara
utom,
att man ska vara utomhus.
Ja, just det.
Så är det varmt på sommaren, då sätter sig Sandra i bastun och cyklar.
Ja. Nej, det är vinterhalvåret.
Ja, det är vinterhalvåret. Ja.
Men blir det så, alltså, nu var det ju extremt i Sverige förra sommaren, men för jag tänker liksom normalt sett så är det ju inte så varmt i Sverige, men påverkas prestationen av svensk normal sommar? Eller är det liksom bara när det kommer upp till 30 grader varmt?
Ja, alltså det påverkar redan med 23 grader, eller runt 20 grader, om man inte är akklimatiserad till det.
Okay.
Alltså, för att, så ju längre sommaren går, ju mer van man blir vid värmen, desto bättre klarar man av värmen. Mm. Och det har bland annat det här med då att man ökar i blodvolym och andra saker som händer i kroppen, som gör att man då tål värmen mycket bättre än man gör i början av sommaren. Så jag menar liksom de här första loppen och sånt när det är varmt då, ska man vara väldigt försiktig och verkligen försöka tänka på att kyla ner sig och hela vatten på hjärnan och sånt. När vi cyklade över Europa då, om jag tjatar om det nu igen då, då var det 46 grader i Portugal.
46?
Ja, varmt. Och då är det så varmt så att normalt man cyklar så får man ju fartvinden svalkar ju ändå. Mm. Men då var det som att någon satt en hårtork i ansiktet på en utför backen. Men då fick vi hela tiden då, för det första så, annars så skålade vi efter varje, varannan mil ungefär. Så sa vi skål så alla skulle dricka. Ja. Men när det var sådär varmt.
Och då var det vatten.
Ja, precis. Inte vodka i ryska.
Vodka i Ryssland, vin i Frankrike, kava i Spanien.
Nej, det var vatten. Men, då, men när det var så där varmt, då hade vi liksom att varje mil då, så drack vi i princip en flaska, en halv liter vatten då.
Mm.
Och, stanna, och då hade vi också att vi la is på nacken, sånt där blodkärlen är ytliga. Och även i, på huvudet, hjälmen och sånt. Och försökte liksom kyla ner oss hela tiden då för att klara den. För annars så är det ju livsfarligt i den värmen.
Mm.
Om man inte gör det.
Ja. Hur mycket gick din vilopuls upp i Thailand?
Ja, men den gick faktiskt upp. Jag tror det var 5 eller 6 slag. Och sen när jag kom hem så gick jag ju ner till... Det som jag ligger på och tycker är ganska bra just nu, det är 62 i puls. Så den gick väl upp till 68 tror jag.
Hur lång tid tar det sen för den att gå ner?
Ja, för mig tog det väl ungefär 1,5 vecka tror jag.
Mm.
Är det rimligt?
Ja, det gör det.
Ja.
Så att det...
Och sen det med vilopulsen också, har man ju sett, nu har jag inte varit sjuk så mycket i år så, men man märker ju också om man eller så här, till och med innan man börjar, sjukdomen bryter ut ofta, så börjar ju vilopulsen börja ticka uppåt. Och det kan ju vara liksom en varningssignal och någonting är tok i kroppen då. Och så har du ju också det här att man då, med de här nya klockorna då, låt mig göra reklam för klockor här, men att, som jag tycker är spännande då, som jag är, att man följer sin sömn.
Ja.
För jag menar, det är ju ändå hälsosamt liv. Då ska man träna och man ska äta nyttigt. Och sen den tredje grejen är ju sömnen. Den är otrolig. Jag såg faktiskt ett tv-program igår som var jätteintressant om det här med sömnen. Då. Hur, vilken stor påverkan den har på den både fysiska och psykiska hälsan. Så man har ju en klocka som tickar hela tiden som man, alltså, i kroppen då, som då... dygnet, man ska följa den naturligt då. Så just det här med tidsomställningar och sånt påverkar det mycket mer än man tror. Och framförallt då, om man då av andra anledningar sover dåligt, så är det ju liksom verkligen en varningsklocka. Och sen de här klockor som jag tycker, ibland tycker man så här att oj, jag har inte sovit någonting liksom. Och så ser man ändå, men jag har ju sovit 4 timmar ändå. Så det är ju i alla fall någonting, så det kan ju också bli positivt så åt det hållet.
Ja. Men vad, det är ju återhämtning överhuvudtaget då, tänker du, att man kan se på den här klockan.
Mm.
Hur vet man när man inte ska träna? Om man tänker, alltså, om man använder sin aktivitetsklocka och så håller man koll på sin puls och så här. Och så kan det ju finnas dagar där man faktiskt inte behöver hårdträna, utan du behöver snarare återhämtning.
Ja.
Hur vet man det?
Jo, men alltså, för det första så är det ju så, om man är sjuk ska man absolut inte träna.
Nej.
Men sen också när man då börjar sova för dåligt, så kanske man åtminstone kanske ska dra ner återigen på det här med intensiteten. Har man inte sovit riktigt, men då återhämtar man inte tillräckligt bra då. Och sen tricks för det där också, tror jag, det är liksom att man timingen när man tränar.
Mm.
Och det är ju liksom, man börjar tajma det så att man inte framförallt kör högintensiv på kvällarna. För det som händer när man kör högintensiv, det är klassiskt det här. Man jobbar mycket och alla jobbar ju så mycket. Och ju mer man jobbar, desto bättre är det ju, tycker folk. Så, men sen måste man ju träna. Och sen på kvällen när man kommer hem, då drar man till gymmet. Och sen så lyfter man de här vikterna och sen springer man intervaller på bandet. Och så kanske klockan är 8-9 och så går man hem. Och sen äter man mat då, för det måste man ju också göra. Då när man har tränat och kört högintensivt, då bildar man ju kortisol, som är stresshormon, kallar det även dödshormonet. Och sen bildar man adrenalin. Och då är det ju så, och sen äter man, då ska kroppen bearbeta maten. Då får man ju mycket sämre, har man ju sett, alltså mycket sämre sömnkvalitet den natten.
Mm.
Och då blir ju återhämtning sämre. Så ska man liksom, tajmingen med när man ska köra sin högintensiva träning är ju viktigt. Om det inte är så att man då har till exempel att ens om nu pratar jag mer om elit, och det finns ju vissa sporter som tränar på kvällar eller tävlar på kvällarna.
Aha.
Alltså ja, men typ boxningsgalor eller MMA.
Alltså mitt i natten,
Då bör de köra sin träning på den tiden, men då får de förskjuta dygnet i sådana fall då, så de sover mera. Men för vanliga liksom människor och för hälsans skull, då tycker jag liksom att om man då måste träna på kvällen, om man då avslutar träningen med att sitta på en cykel och köra lågintensiv för att bränna av det här kortisolet, för det är då som händer, det är det som händer då också.
Mm.
Då kanske man får ta en kvart, 20 minuter, kanske att gå hem från gymmet då.
Ja.
Då blir det mycket bättre kvalitet på sömnen på natten eller på återhämtningen. Men det bästa annars är ju liksom att försöka köra den typen av träning tidigare. Och sen är det ju också väldigt bra om man återkopplar det här med kortisol. Man har ju högst kortisolvärden på morgonen när man vaknar. För på slutet av natten, då kan man se om man har sådana här klockor då.
att, ja, men det är bra och att, nyttigt för oss att ja, lära att, oss att
REM-sömnen då, eller drömsömnen som en del säger också. Den kommer ju på slutet av natten. Mm. Och det är för att gammelhjärnan, amyliga, kopplar in på natten. Då drömmer man om otäcka ormar och allt sånt här då. Och då får man också kortisol som gör då att på morgonen man vaknar har man högre värden av kortisol än man har på kvällen. Mm. Då har man bränt bort det lite grann. Så då, den här morgonpromenaden är otroligt liksom underskattad kanske.
Att få bort kortisolet?
Kortisolet, ja. Att göra någon sån här, kanske bara gå till jobbet 20 minuter. Eller gå ut med hunden om man nu har en hund eller katten eller...
Mm.
Och sånt, att man gör det då på morgonen. Man kommer ut och bara går för att bli av med kortisolet. Och jag tror också om man vet de här sakerna så är det lättare att motivera sig att göra det. Man liksom har ett syfte med träningen hela tiden. Varför gör jag det här?
Mm.
Varför ska jag ut och gå? Det verkar ju helt värdelöst. Jag blir inte något bättre på det liksom.
Men om man morgonjoggar istället då? Om man,
ja, det är ju alltså, ja, precis, absolut.
Då använder man sig av det kortisolet, ja. Eller?
Ja. Då bränner du bort kortisolet, så morgonjogg, eller nu tänker jag som, gå kanske de som inte tränar så mycket. Då, som, mm. Men om man är mer prestationsidrottare, då kanske man är ute och morgonjoggar.
Ja.
Och så gör egentligen de flesta elitidrottarna, om man tittar på världskuppen i skidor, på morgnarna då är norskor och norrmän och ryssar och alla, nästan alla ute och joggar då. Mm. Och det är inte för att de ska... bli bättre på det sättet, utan det är mer att de blir bättre för att de vill optimera sin återhämtning.
Mm.
Då kan man titta på, om man tittar på skidor på tv när det är sprintlopp och sånt då mellan heaterna så sitter de inte då och äter korv och dricker kaffe. utan då sitter de på...
Fast korv är ju gott.
Ja, då sitter de på en spinningcykel då istället. På den här pulsen som jag pratade om under mjölksyratröskeln då.
Mm.
För att göra sig av med de här slaggprodukterna som bildas i kroppen när man då anstränger sig.
Mm.
Så när vi då, för vi har ju alltid på träningsresorna, så börjar vi ju alltid med minst en halvtimme powerwalk eller en halvtimme löpning. Och då säger vi alltid för att
jogg,
man ska
jogg.
Ja. För att vi ska liksom väcka kroppen.
Mm.
Och då har ju vi gjort rätt. Eller hur?
Ja, fantastiskt.
Hela tiden.
Ja.
Det är ju inte bara att väcka kroppen.
Nej, det är utan det är för liksom... att förbättra, kan vi säga, åter. Och sen är en annan bra sak i det också. Jag pratade ju i början alltid om fettförbränningen. Och då är det liksom för att få en bättre uthållighet. Och då är det ju så liksom att om man, säg att man tränar en och en halv timme. Första halvtimmen så ligger man liksom högre då av socker och protein som också ingår lite grann som bränsle. Andra halvtimmen då ökar andelen då fettförbränning. Tredje halvtimmen så ökar den ännu mer. Så ju längre man håller på desto större liksom andel blir det fett som man förbränner.
Mm.
Men man behöver, om man visar nu, att inte göra det direkt heller i ett streck då. Så om man då gör den här morgonjoggen som ni gör på morgnarna då, på träningsläger och sånt. Då är man ju kör sitt andra pass då, man kanske ut och cyklar och sånt. Då startar man redan på en högre fettförbränning,
mm.
kan man enkelt förklara det.
Mm.
Så det är som, och det är väl där det kommer in det uttrycket kanske väcka kroppen då. Man startar helt enkelt fettförbränningsmotorn då. Kör igång det som man varmkör en bil ungefär.
Men borde man, alltså om man då joggar på morgonen, man går ut och springer när man vaknar, borde man då gå i slutet av det?
Det beror helt på vilken liksom standard man är i.
Mm.
Det viktigaste är liksom att man då, för en löpare kan det vara bra kanske att gå på slutet, för löpning är ju, största problemet med löpning är ju att det oftast blir belastningsskador.
Mm.
Så De flesta andra idrotter, uthållighetsidrotter som cykel, rodd, skidor och sånt kan man i princip träna mycket som helst utan att få belastningsskador. Nacken i cykel kan råka illa ut, men annars så är det bra. Men löpning är ju, man hör liksom, man intervjuer med sådana här elitlöpare som finns då, som alla, eller föreläsningar de håller, så det är oftast liksom mer en beskrivning av deras skadeperiod. Och sen, ja men då gick det jättebra, slog jag världsrekord och sen så, ja sen var jag skadad i ett och ett halvt år och sen kom jag igen och sen sprang jag liksom och sen så slog jag svenskt rekord och sen och så vidare. Mm. Så är det ofta för löp. Och det är ju på grund av det liksom att det här att belastningen då, och framförallt då för motionärer och sånt, och framförallt om man har lite för mycket, om man ska börja träna och kanske väger lite för mycket, då blir det ju stora belastningar på benen. Och då kanske man ska börja med, för en motion, då kanske det är bra att börja med att gå istället.
Mm. Men jag tänker för kortisolet just.
Alltså för kortisolet, det spelar liksom ingen roll, bara du inte går över mjölksyratröskeln då. Mm.
Så att en lugn jogg spelar ingen roll. Nej. Men om jag går ut och tokspringer så är det bättre att chilla lite på slutet.
Ja, precis. Då är det. Ja.
Mm. Bra. Brukar du tokspringa så här tidigt på morgon?
Om jag har bråttom till bussen.
Har du inte halvtimme till bussen eller?
Jag bor på en ö.
Och måste simma över också.
Ja, simning är ju också jättebra på morgonen.
Ja, varför då? Eller vadå?
Jo, men det är ju också en skonsam idrott.
Mm.
Alltså, som man då inte belastar på samma sätt som just löpning. Löpning är ju roligast tycker jag personligen då. Men samtidigt så är det ju en del risker med det.
Mm.
Men simma på morgonen som en del gör, det är ju fantastiskt bra.
Så en bra grej för mig det är att småjogga till färjeläget och sen hoppa i vattnet och simma över istället för att ta den där bilfärjan. Ja.
Ja.
Bra, det är det som jag ska göra i sommar.
Och då kyler, om det är varmt så kyler du ner kroppen också.
Exakt,
ja, herregud, och sen det är som en kinderägg.
Och så har cykeln stå där då vid kajen och sen cyklar du till jobbet.
Precis, och så cyklar jag då från Vaxholm in till stan. Ja. Det blir ju perfekt.
Du kommer vara talk of the island kan jag säga. Den här galna kvinnan som har flyttat hit till den här ön. Som springer, simmar och cyklar varje morgon till jobbet.
Mm. Ja, men det är jag det.
Ja.
Bra, men alltså nu känner jag, vi har ju stenkoll här inför sommaren.
Ja.
Framförallt så ska man upp och köra morgonpasset.
Mm.
Ett slag för det.
Ja. Ja, och sen det här är också att man kan lägga in extra tid på helgerna. Mm. Och nu när det kommer semester, då kan man ju faktiskt börja med att gå på morgonen. Och så kan man göra något annat.
Mm.
Också på eftermiddagen.
Och träna med barnen kanske. Ja, man har ju barn som idrottar så där, eller rör på, så kan man göra det tillsammans.
Mm. Det känns ju jättebra det här.
Mm. Bra. Mm.
Jag känner mig jättepepp.
Ja.
Och jag älskar de här klockorna där man kan kolla allting. Jag tycker att det är liksom inte bara tiden utan även kroppen.
Mm.
Det tycker jag är det bästa.
Det kan vara motiverande för träning tror jag för många.
Mm.
Vad kollar du mer när du använder din klocka? Finns det liksom andra saker som du tycker är viktig i funktionen? Eller är det återhämtning?
Ja, det är liksom återhämtningen och sen med vilopulsen. Och sen under träning så kollar jag då att jag ligger rätt till beroende på vilken träning jag gör.
Mm.
Och sen så är det ju då kanske sömnen framförallt. Mm. Det tycker jag. För mig, jag har svårt att sova ibland. Och jag tycker liksom att det blir en väckarklocka för mig. Då att oj, nu har jag sovit. Alltså, jag har sovit 3 dygn i rad. Och har sovit bara 4 timmar. Liksom. Mm. Och då kan man ju koppla ihop det där. Så man är lite dum också. Så då börjar man liksom fatta liksom, att det är därför jag inte är riktigt alert.
Mm.
Och inte känner det på grund av sömnen. Nu måste jag liksom fokusera på det. Att jag ska ha bra sömn. Liksom, att framförallt inte ligga liksom och läsa mobil när man ska lägga sig eller något annat dumt, utan man ska liksom verkligen fokusera på det.
Du pratade också en hel del om olika tester. Och vad jag förstår så är det ju mycket, alltså alla elitidrottare håller på och testar sig hela tiden, och då handlar det ju om liksom millimeter eller sekunder eller tiondels sekunder för förbättring. Men vad skulle ett sånt här test göra för en vanlig liksom normal motionär eller kanske till och med snart motionär som inte har riktigt kommit igång?
Ja, framförallt om man använder sig av en sån här aktivitets- eller pulsklocka, då är det ju bra att göra en sån test för att man då ser vilka zoner ska jag ligga i. Då har man stor nytta av den då. Och det finns ju liksom en algoritm i de flesta klockor nu som räknar ut det här syreupptag och sånt också. Men då kan man liksom få, den stämmer ju hyfsat kan man säga. Men alltså vill man ha exakt vad man ska lägga på, då kan man göra en sån. Då kan man liksom validera den egentligen mot sin klocka då och se, oj jag ligger liksom 5% fel klocka. Men då vet man det i alla fall. När den ökar så ökar ju också kanske mer eller tvärtom då. Mm. Så det är väl för det, största fördelen.
Och det som jag tycker är så kul då, det är att vi faktiskt har en specialresa till hösten som är en nyhet. Som både du, Christer, och du, Sandra, kommer att vara med på.
Mm, och du, Pam,
och jag, en där i kortis också. Att, och vi kallar den för hälsoresan, den går till Tällberg. Det är den 29 september till 5 oktober. Och där kommer alla deltagare att få testas och få ett personligt träningsprogram från dig, Christer, där de kommer att få veta sina pulszoner och där ni under veckan kommer att träna med dem under deras egna förutsättningar. Det tycker jag känns jättebra. Alltså ni som åker med då, ni får dessutom en aktivitetsklocka från Fitbit. Så det får ni bara inte missa.
Det här blir roligt.
Mm.
Men, ja, men nu vet vi ju allt om hur vi ska träna i sommar.
Ja.
Det känns ju helt super. Ja, men då får vi tacka dig, Christer, för att du tog dig tid och kom hit och berättade för oss och för alla lyssnare hur liksom planeringen ska se ut. Juni, juli, augusti.
Mm. Och sen i september kommer man ju till Tällberg. Och då tar vi det därifrån.
Ja. Och då ska ni göra riktigt bra pulsvärden. Och mjölksyrevärden. Och allt möjligt. Sömnen ska just vara det. Perfekt.
Christer och jag går runt och nattar alla.
Ja. Och då ska ni maxa så att när vintern kommer. Kommer ni vara så oerhört vältränade. Och må så bra. För det är det som är det viktiga egentligen. Att ni ska ha en bra hälsa, sova gott, inte stressa sönder er.
Mm. Bra.
Men vi säger så.
Ja, det gör vi.
Ja. Stort tack för att du kom.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.